Välkommen hit igen till en salig blandning och i serien som vi kallar Det vi inte pratar om. Och idag så har jag Matilda och Caroline med mig och vi kommer prata om psykisk ohälsa. Hej Caro och Matilda.
Hej.
Kul att ha er här. Caroline och Matilda delar på en mix så det kommer, ja, det blir som det blir. Men det är roligt att ni är här i alla fall. Och det är kanske inte alla som känner er, så kan inte ni bara, du kan börja Matilda och bara presentera dig lite kort. Vem är du?
Jag heter Matilda. Jag är 23 år. Jag bor i Alingsås. Jag pluggar just nu till socionom. Mm. Och jag pluggar hemifrån, så jag gör inte jättemycket just nu.
Härligt. Vad gör du på fritiden när du inte pluggar?
Jag tycker väl om att träna, läsa böcker. Jag älskar att gå på loppis och shoppa second hand. Mm. Umgås med vänner och familj typ.
Ja, ja, härligt. Caroline, vad är du för person då?
Hej, jag heter Caroline och jag är 23 år gammal. Bor också i Alingsås. Mm. Just nu så jobbar jag på en snusfabrik i Vårgårda. Mm. Vad jag gör under dagarna?
Ja.
Jag gillar att styrketräna och springa, umgås med vänner och familjen. Och ja, vad har du gött?
Det låter härligt. Jag har faktiskt förberett 3 stycken frågor till er då för att vi ska kunna få ännu mer lite koll på vilka ni är. Och det första jag vill fråga, det är vad gör ni en ledig dag? Ni har ju kanske svar på det redan, men om ni skulle ha en ledig dag, vad hade ni gjort med den tror ni?
Jag hade nog ätit en god frukost till att börja med. Mm. Sen hade jag tagit en promenad. Sen försökt hitta på något med någon kompis eller familjen. Mm.
Jag hade nog tagit lite sovmorgon. Mm. Också ätit en god frukost. Jag hade gått ut och sprungit någon i stans som är härligt i skogen. Mm. Typ hjortmarka. Jag vill ju säga att jag hade tagit dagen som den kommer. Typ.
Härligt.
Ja, kanske hitta på något med någon kompis. Eller.
Mm.
Ja.
Finns det någonting som ni finner extra mycket glädje i? Att göra eller att... vad som helst liksom. Vad ger er glädje liksom?
Alltså det är... Det finns nog jättemycket saker som ger mig glädje. Men alltså framförallt så är det väl typ vänner och familj. Mm. När man umgås med dem.
Mm.
Och ha, alltså delad glädje är dubbel glädje. Mm. Tänker jag.
Mm.
Jag känner samma där. Typ att bara vara med familjen eller vänner. Sitta och äta god mat och bara prata.
Mm.
Eller kolla på en film tillsammans. Det är alltid roligt att kolla på en film tillsammans men kolla själv.
Mm.
Det blir liksom en upplevelse ihop.
Ja.
Ja, det är glädje för mig.
Ja, oh, nice. Sista frågan jag har till er då, det är om ni fick 1 miljon kronor som ni fick spendera på vad ni ville, vad hade ni spenderat det på tror ni? Vad hade ni gjort?
Jag hade köpt en bostad, gärna ett torp på landet.
Mm.
Just nu, hade du frågat mig en annan dag hade jag svarat något annat säkert. Men idag känner jag så.
Jag hade köpt en riktigt fin bil, helst en Mercedes. Och sen hade jag nog velat ha ett sommarhus i Brasilien.
Nice. Ja, det låter riktigt härligt. Tack för det. Jag hörde också att ni har provat Marabou popcorn. Kan du inte berätta om den upplevelsen? Matilda, du hade ju lite, vad ska man säga, dina recensioner liksom.
Jag tycker att den är god. Jag skulle inte säga att den smakar popcorn. Men den är god. Den smakar som typ rostad majs. Lite smash fast med mer Marabou typ.
Mm.
Jag tyckte det var knaprig och god.
Det är ändå bra betyg. Yep. Så prova Marabou popcorn om ni inte har fått chansen och se vad ni tycker. Okej. Okay. Psykisk ohälsa ska vi prata om idag alltså. Vad tänker ni egentligen när ni hör psykisk ohälsa?
Jag tänker nog att det är att inte må bra och kanske inte riktigt veta varför man inte mår bra.
Mm.
Min första tanke var någonting man inte pratar om. Först och främst. Någonting som är jobbigt. Och att, inte, att man inte mår bra.
Mm. Ja. Ja, precis. Psykisk hälsa har jag läst mig till då på Folkhälsomyndigheten, tror jag. Och då delar man in liksom psykisk hälsa. Det betyder alltså hur man mår rent psykiskt, mentalt. Och då delar man in det i psykiskt välmående och i psykisk ohälsa. Så psykiskt välmående, då är det alltså att man upplever en tillvaro som meningsfull. Att man trivs med livet, man känner lycka, man har goda sociala relationer. Och man kan hantera livets upp- och nedgångar och känner sig delaktig i samhället. Då är det liksom psykiskt välmående. Och det låter ju väldigt härligt när man tänker på det. Och psykisk ohälsa då, vad är det? Och då delar man in det i psykiska besvär och i psykiatriska diagnoser. Så psykiska besvär, det är, ja men man kan säga att det är lite lättare typ av psykisk ohälsa. Till exempel oro, stress, ängslan, nedstämdhet eller sömnbesvär. Och sen så finns det också psykiatriska diagnoser. Och då är det ju alltså att du har fått en diagnos på att du har psykisk ohälsa. Du har antagligen haft det i, jag tror att 77 står det, typ att du ska ha haft det i 14 dagar eller mer liksom för att få en psykiatrisk diagnos. Och då kan det ju vara till exempel depressiva syndrom. Det kan vara ångestsyndrom, det kan vara skadligt bruk och beroende, tvångssyndrom, trauma och stressrelaterade syndrom. Utagerande beteende och impulskontrollstörningar, schizofreni, spektrumsyndrom, alltså massa liksom, då har man fått det diagnoseras på något sätt liksom. Men psykisk ohälsa kan också vara att man bara har koncentrationssvårigheter, att man känner oro eller ångest eller psykisk trötthet. Kan också vara självmordstankar och självskadebeteende och liknande. Är det här någonting som ni känner igen? Eller vad tänker ni när ni har hört det här?
Ja, alltså jag tänker ju att många av de sakerna som du nämnde kan man nog känna igen sig i. Till viss del. Jag kan tänka det också. Och jag är väldigt intresserad av det här. Jag läser på ganska mycket och jag mår inte alltid jättebra själv. Och det blir lätt att jag tänker att nej, men jag har den här diagnosen, det här och det här och det här. Men jag tänker att man alla kommer nog känna, kan nog känna igen sig i väldigt många olika diagnoser och sånt. Och psykiatriska besvär. Men alltså, det ingår i livet att inte alltid må bra. Så. Och jag tänker att om man mår så dåligt att det påverkar ens vardagliga liv liksom, då kanske man ska söka hjälp och då kanske det är något allvarligare liksom. Så.
Ja, just det. Det behöver inte alltid vara liksom någonting långvarigt heller, utan man kan må dåligt ändå också.
Ja. Alltså som du berättar så det är ju det innefattar ju väldigt väldigt mycket.
Ja.
Allt som har med det psykiska att göra.
Ja, jag tänkte lite på, eller när jag läste liksom om vad psykiskt välmående var, så står det att man upplever sin tillvaro som meningsfull, att man trivs med livet. Och, alltså någonting som jag stötte på för första gången för typ ett år sedan eller lite mer, det var begreppet existentiell hälsa. Vilket jag inte hade hört talas om tidigare, eller var så här, vad är det? Typ. Men då är det Världshälsoorganisationen då som har stött, jag vet inte om de bestämt liksom, men de har i alla fall presenterat att det finns 4 stycken olika hälsoaspekter. Så det kan vara fysisk hälsa, så hur man mår i kroppen. Psykisk hälsa, som vi pratar om idag. Social hälsa, alltså hur man har det runt omkring sig med människor eller liksom det, miljö kanske också. Och existentiell hälsa. Och då kan man liksom må bra eller dåligt inom alla de här olika hälsoaspekterna då liksom. Med existentiell hälsa så står det så här. Hur du ser på livet avgör vilken förmåga du har att hantera motgångar och ta vara på livets glädjeämnen. Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen. Trots fysisk och psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar kriser. Vissa människor lever med många brister men tycker ändå att livet är meningsfullt. Och andra har goda förutsättningar fysiskt och psykiskt men har ändå svårt att känna livsglädje. Och varför jag tänkte på det här när man läser liksom om meningsfullhet eller liksom välbefinnande, psykiskt välbefinnande, var ju att det känns som att om man mår bra existentiellt så har man också nått, eller vad man ska säga, det psykiska välbefinnandet. Och vad är då existentiell hälsa, eller hur känner man det? Jo, då är det att man känner upplevelse av sammanhang. Man känner existentiell styrka och kraft. Man har tillit som livskraft. Man känner mening med livet. En upplevelse av helhet, harmoni och inre lugn, upplevelse av förundran, alltså att man kan gå ut i naturen och bara wow vad vackert, eller musik och bara oj vad otroligt, och att man känner liksom förhoppning. Och när man läser på svenska så kan jag tycka att det låter så flummigt, bara vad är det här egentligen? Ja. Men det coola är när man läser på engelska så står det i själva verket, till exempel upplevelse av sammanhang, att det är spiritual connection. Jag känner andlig liksom koppling till någonting. Och att man då känner andlig styrka, existentiell styrka, alltså andlig styrka, tillit som livskraft, det är att jag har faith, tro. Så det är, ja, det är så typiskt Sverige att verkligen bara ta bort allt andligt och översätta det på ett sätt som vi kan ta in i vårt samhälle. Men när man läser det som egentligen är på engelska så är det så andligt. Alltså hur vi mår andligt. Om vi mår bra andligt så kan vi också må bättre psykiskt och fysiskt. Medan vi kan bo jättebra fysiskt och jättebra psykiskt. Men ändå må bra dåligt andligt. Och då mår vi dåligt. Så det är någon djupare form av liksom hälsa. Och det tyckte jag var intressant. Att om man mår bra existentiellt så kanske man också mår bättre psykiskt. Har ni några erfarenheter av psykisk ohälsa i era liv?
Något jag har battlat med rätt länge är bekräftelsebehov. Jag har länge sökt den av killar och trodde att den uppmärksamheten de gav mig skulle mätta min törst. Att om jag bara får uppmärksamhet av någon snubbe så mår jag bra och känner mig bra, att jag är värd något. Det har verkligen varit vissa tillfällen då jag trott att det var något fel på mig för att en kille dissade mig. Också har jag sökt bekräftelse hos vänner och liksom mycket grupptryck och allt möjligt. Att jag måste få vara med, jag måste liksom, så att jag känner att jag är någonting. Liksom.
Just det. Hur har du känt när du inte har upplevt det?
Då har jag känt mig liksom bortvald. Ha. Alltså rejected. Liksom. Ja.
Mm.
Ja. Ja. Att jag inte då har varit värd enligt mina kompisar eller någon kille att lägga mer tid på. Och det var ju som att jag har lagt mitt självvärde i en annan människas händer. Det är jätteroligt och känns bra om till exempel en kille har gett mig den bekräftelsen jag ville ha. Men om han slutade ge mig den bekräftelsen, det var ju som att hela världen gick under. Jag såg på mig själv som om jag inte var värd någon relation, att jag inte var värd intimitet eller uppmärksamhet, att jag inte förtjänade det. Att det var något fel på mig. Men det var så grymt farligt för mitt självmående när jag gjorde och tänkte så här. När jag gav en kille den makten över mig själv så var jag ju aldrig riktigt fri.
Ja, just det.
Det har varit så skevt i mitt huvud när jag tänker tillbaka. Mitt tankesätt, synen på mig själv och hur nedlåtande jag varit mot mig själv. Jag har trott så lite om mig själv så länge. Ja, det är. Men nu mår jag ju bättre. Eller nu, det är ju en ständig resa liksom. Att komma ifrån det. Och att lära sig mer om sig själv.
Ja.
Har det varit perioder där det har varit liksom där du upplevt det här mer och att det pendlar upp och ner, eller liksom hur visar det sig i ditt liv? Nej, men kan det vara perioder som du kommer in i när du känner så här?
Jag tror att jag kom in i sådana perioder när jag känner mig typ förvirrad, eller jag vet inte om jag inte, när jag inte har så bra kontakt med Gud tror jag.
Okay.
När jag vill hitta någonting som ska fylla liksom det jag saknar, det som fattas i mig. För jag tror vi alla har ett litet tomrum som är typ till för att Gud ska fylla.
Just det.
Så går man och bara söker efter massa grejer.
Ja, för det är lättare kanske att bara säga, men jag får bekräftelse av en kille, då ser jag ju det. Eller det är inte alltid lätt att ta emot bekräftelse av Gud heller kanske.
Nej. Ja.
När kände du, eller när, hur gammal var du typ när du började märka att oj, men jag påverkas negativt? Eller sen, hur gammal var du när du kände att jag mår inte så bra?
Men typ 17, 18. Mm. Alltså den, alltså ja.
Ja, runt där liksom.
Ja.
Ja. Du då, Matilda, har du några erfarenheter av psykisk ohälsa i ditt liv?
Ja, det har jag väl. Mm. Typ. Alltså länge skulle jag säga. Gud, det låter jättetragiskt. Nej, inte alls. Men jag skulle säga typ från att jag började högstadiet när man var 13. Mm. Så började jag känna att livet går. Eller att det fanns period i svackor. Eller perioder där jag inte mådde bra. Inte kände någon lust och inte kände någon mening. Lite som att någon typ drog ner rullgardinen. Det blev ganska mörkt.
Mm.
Men jag tänker också att det är en del av livet, speciellt kanske i den åldern. Mm. Det händer väldigt mycket.
Mm.
Man börjar på högstadiet, nya kompisar. Man ska komma på, vem är jag, vem vill jag vara?
Mm.
Och så. Men sen så är det väl någonting som har, det här har väl återkommit lite under åren.
Mm.
Och jag kan ha dagar där jag har ångest, liksom tryck över bröstet.
Mm.
Ibland vet, kan jag tänka ut vilken anledning det är. Och ibland så finns det ingen anledning.
Mm.
Och ja, ibland så kan jag liksom tappa lusten och tappa meningen för livet under en kortare period, några veckor. Eller under en längre period, kanske några månader.
Mm. Just det. Kommer du ihåg, liksom, eller vad tror du var som var startskottet för att du började må dåligt? Eller vad var det som påverkade det?
Alltså jag vet inte. Vissa gånger när jag mår dåligt så kan jag tänka att det här är en så här naturlig del av livet. Så här mår man liksom.
Mm.
Och så här är det. Och sen så kan jag komma in i perioder där jag mår sämre och tänker att det här är, det finns liksom ingen anledning riktigt.
Mm.
Och jag kan titta tillbaka när jag vet så här, men under den här perioden så mådde jag sämre.
Mm.
Och jag ser ingen anledning eller ingenting som triggar det. Men jag har nu för några, bara i 2021 då, så har jag börjat gå till en psykolog.
Mm.
Och desto mer man pratar typ om det här så kan jag ju se tillbaka och se att nej, men det kanske faktiskt hände saker som gjorde att jag började må dåligt.
Mm.
Och började få tankar typ om att ja, men jag är inte värd någonting och ja, det finns ingen mening med mitt liv och sånt där.
Ja.
Nej, alltså ibland så kan det hända saker. Det behöver inte vara något stort och så tänker jag att då kanske jag börjar må dåligt. Eller så mår jag dåligt och så tänker jag tillbaka att varför mår jag så här? Finns det någon anledning? Och då kan jag se att det inte gör det.
Mm.
Och typ det jag fått svar på nu då från en psykolog är ju att det behöver inte alltid finnas en anledning.
Nej, okej.
Och det är okej. Och det känns väldigt skönt.
Ja. Att bara, det kan bara få vara pissigt ibland och det är lugnt på något sätt. Liksom.
Ibland så drabbas man liksom typ av nedstämdhet. Att man tappar lusten och man tappar glädjen.
Uh-huh.
Och inte känner någon egentligen vilja till att göra någonting.
Mm.
Eller till att gå upp ur sängen, att gå till skolan och så vidare.
Det där är ju någonting som jag känner jättemycket. Och jag vet typ inte heller var det kommer ifrån. Men jag kan bara vakna på morgonen och känna så här, oj vilken, vad otaggad jag är idag. Eller att man känner att jag är inte fullt liksom glad, har jag också upplevt ibland. Typ, för några år sedan så kunde jag gå runt och säga, men när var jag egentligen härligt glad senast? För det känns som att det alltid varit någonting som tyngt. Och jag vet inte riktigt var det har kommit ifrån. Men sen så, alltså nu har det gått bättre. Eller efter ett tag så här, har jag inte känt det. Men det kan komma tillbaka ibland också. Att man bara, jag vet inte vad det beror på. Liksom, men det bara kommer den här typ, nej men idag vill jag inte.
Nej, men jag känner igen mig jättemycket i det. Och det har varit så väldigt mycket genom åren. Men det är typ kanske senaste 3 åren där de här perioderna har blivit väldigt långdragna. Liksom.
Okay.
Och det jag tänker att, eller nu så har jag känt att jag kommer inte kunna ta mig ur det här själv.
Mm.
Eller det trasslar till sig totalt i hjärnan och så känner jag att jag vill inte heller att det ska fortsätta så här.
Nej.
Så. Det senaste så har det påverkat mitt liv i övrigt ganska mycket.
Okej, okay, ja. På vilket sätt har det påverkat?
Jag, alltså att inte känna lust och vilja till att göra saker. Jag vill ju, jag gör ju ingenting liksom.
Mm.
Så. Och att känna att nej, men om någon frågar, vill du hitta på någonting? Och jag känner att nej, jag vill inte det.
Nej.
Och när man har känt så i liksom typ 2 månader.
Mm.
Och ändå kanske hitta på saker och göra saker som jag vet att ja, men jag tycker att det här är roligt egentligen.
Mm.
Men jag gör inte det nu ändå.
Mm.
Och att det har hållit på så här under en väldigt lång tid.
Mm. Just det.
Ja.
Och hur var det att söka hjälp för? Eller så här, hur var det steget att faktiskt ta det? För det är kanske många som väljer att inte göra det av någon anledning. Jag vet inte varför man inte gör det egentligen. Men hur var det för dig?
Alltså jag har tänkt på det jättemycket. Alltså flera gånger.
Mm.
Att jag borde verkligen gå och prata med någon. Jag borde ställa alla de här frågorna jag har. Liksom, varför mår jag så här? Och jag tänker så här. Vad beror det på?
Mm.
Hur kan jag tänka istället? Men alltså steget att ta hjälp är... Det är ju jättelätt egentligen. För det är ju bara att ringa.
Mm.
Men det känns jättesvårt samtidigt.
Mm.
Men så jag önskar väl kanske att jag hade fått så professionell hjälp lite tidigare.
Mm.
Men å andra sidan så kan jag tänka att men det kanske är nu jag är mogen för det. Ja. Och mottaglig liksom.
Ja.
Men det är många timmars tänkande innan jag väl sökte hjälp. Och jag är jättetacksam att jag gjorde det.
Oh, wow.
För det är jättebra.
Ja. Ja. Verkligen någonting att ha med sig till dig som kanske sitter hemma och funderar på, men ska jag söka hjälp eller inte? Och att det kanske känns som ett långt steg att ta typ, men att få höra om en sån positiv upplevelse av att du verkligen är tacksam för att du gjorde det kanske också kan hjälpa någon annan att våga ta det steget.
Ja, men absolut.
Ja. Kan det vara så att man inte pratar om psykisk ohälsa? Det sa du, Karo, att det första du tänkte på var liksom att men det är någonting man inte pratar om. Var kommer det sig? Eller varför gör man inte det? Varför vill man inte prata om att man mår dåligt psykiskt?
Alltså, det klassiska som kommer upp i min hjärna är så här att men det psykiska syns inte. Mm. Fysiska skador, du bryter benet, det syns. Och då är det lätt för andra att fråga också. Nej, men Karo, har du brutit benet? Jag ser att du har gips typ. Men det psykiska syns ju inte.
Nej.
Så man... Alltså, man pratar ju inte så mycket om det.
Nej.
Alltså... Nu tänker jag bara ur mitt egna perspektiv. Typ ibland känner jag om jag mår dåligt eller kanske har något tungt som jag har varit med om eller har bär på. Då känner jag typ ibland att jag inte vill prata om det för att det blir ingen bra stämning. Eller jag vet inte. Mm. Att det bara blir tungt. Och jag vill inte att det ska vara tungt. Jag vill vara glad och bara ha kul. Men då blir det kanske att man puttar undan det som kanske är viktigt att egentligen ta upp och bearbeta.
Jag håller med. Mm. Alltså jag kan också känna... Det hjälper ju jättemycket att prata om det tycker jag.
Mm.
Och jag tycker att man ska liksom prata om det mer. Och att det ska vara naturligt att säga, men jag... Idag mår jag faktiskt inte bra.
Mm.
Men jag vet ju också... Alltså, jag själv tycker också att det är lite skämmigt. Eller skäms ju lite för det.
Mm.
Jag tycker ju det här att sitta och prata om det så här tycker jag är jätteviktigt.
Mm.
Men... Alltså någonting, det finns ändå någon spärr i mig som är lite så här att det här borde du inte prata om egentligen.
Nej.
Typ. För att man nog inte pratar om det.
Nej, precis. Och det här med att just bryta den här goda stämningen typ, det tror jag att många kan känna igen sig också. Eller att jag kan tycka ibland också att man så här, det här skulle jag egentligen vilja prata om. Och typ särskilt om jag har suttit en kväll och bara så här, jag hatar mitt liv eller så här, mått riktigt, riktigt dåligt. Så jag tänkte att jag vill gärna prata med den här personen om det. Men nästa gång jag ser den personen, då kanske jag inte mår så dåligt. Eller så känns det konstigt att ta upp det. Och så blir det så här, nej men jag tar en annan gång och så händer det aldrig.
Nej.
Och det är ju så typiskt. Jag hörde, det finns ju en podd som heter Ångestpodden som... Ja, ni kanske känner till också som lyssnar. Och där så hörde jag ett avsnitt nu i veckan som egentligen var ett gammalt avsnitt om en pappa som hade en dotter med ätstörningar. Och han berättade ju det också att det var ingenting som de pratade om kanske så mycket med andra föräldrar. Han berättade typ om jaktlaget till exempel där han satt i, att det var inte riktigt den kulturen där kanske, att man öppnade upp sig om sitt liv och hur man mådde, hur man hade det för besvär hemma. Men av någon anledning så här, en dag så gjorde han väl det, då berättade han att de kämpade med det här hemma, att den här dottern hade ätstörningar, hon hade ganska, alltså hon fick läggas in liksom, så det var ganska allvarligt. Och han uttryckte det så att när han väl hade öppnat upp sig, när de väl hade börjat prata om det, så kunde ju också de andra gubbarna i jaktlaget komma med, men det här pratas jag med liksom, eller det här är jag. Och det var någon så här, så att de började gråta liksom, när de började prata om hans dotter och med ätstörningar, så de blev så berörda. Och det kan vara så, alltså den kulturen också, men när vi väl börjar prata om det, då kommer alla, för att alla har någon erfarenhet kanske av att må dåligt eller någon annan som mår dåligt liksom.
Ja, alltså verkligen, jag tycker nästan alltid, alltså om man väl börjar prata om det, om någon frågar ja, hur mår du, och man säger att nej men idag så är det inte så bra, och så börjar man prata lite om det, nej men jag har ångest, det är liksom inte, livet är inte på topp. Alltså de allra flesta kan ju säga ju typ att de, nej men jag känner igen mig också, liksom gått igenom det här, jag brottas med detta just nu, alltså så.
Ja, precis. Och det vet man ju också, eller nu i efterhand så kan jag ju se tillbaka på när jag själv var ung, att alla mina kompisar hade ju någonting de brottades med också, och vissa visste ju om där och då. Men en del har ju också kommit fram i efterhand, till exempel har en kompis som sa att hon hade haft ätstörningar, och jag hade ingen aning om det. Jag hade bara reagerat på att hon kanske åt lite, eller att hon var smal vet jag att jag tänkte på, men jag aldrig gissat att hon hade ätstörningar. Men det hade hon. Och på något sätt så kanske också var liksom att jag hade ju mina problem, eller för mig så har det varit mycket prestationskrav i skolan, och jag har också haft en idealbild av att jag vill vara en cool person, jag vill vara rolig att hänga med, jag vill att folk ska se upp till mig, jag vill vara schysst också. Alltså man så här, en verkligen perfekt människa som man har sett upp till och tänkt att det här vill jag vara. Och varje gång jag har misslyckats med det eller inte lyckats liksom hela vägen, så har jag tyckt att jag varit värdelös och verkligen känt att nej, vad dålig jag är. Och så har jag tryckt ner mig själv på det, och det har verkligen blivit jättejobbigt i längden att känna att jag inte är den personen jag egentligen vill vara. Men det känns som att jag aldrig kommer vara där liksom, och då att jag är dålig bara för att jag inte når där liksom. Så det här är jag att brottas med istället, och då ser man typ inte de andras problem kanske heller. Men det var också så befriande den gången vi väl tog upp det. Typ, vi satt någon kompisgänget för några år sedan och bara började prata om så här hur vi mådde. Och så här. Men då kom det fram att vissa hade ju pojkvänner som, alltså deras, eller de förhållanden som de var i, de var ju jättedestruktiva. Och det var inte heller någonting som vi tänkte på då, men sen i efterhand ser det som att nej, men just det, den här tjejen, hon var aldrig med oss när vi hängde. Och det berodde ju på att hon fick inte för sin pojkvän, eller hennes pojkvän ville att hon skulle hänga med honom hela tiden. Och vi tänkte bara, nej men oj, hon hänger ju aldrig med oss, vad tråkig hon är. Men vi frågade aldrig varför. Så det finns verkligen runt omkring en psykisk ohälsa.
Ja, men jag tänker, jag vet inte hur gamla ni var då. Mm. Var det typ gymnasiet, högstadiet?
Ja, detta var ju högstadiet, eller då problemen var liksom.
Ja, precis. Ja. För att jag tänker att det är en, nu vill jag säga kritisk period i livet. Nej, men jag tänker att det händer väldigt, väldigt mycket. Och att det är väl en period där alla går igenom väldigt mycket saker.
Ja.
Så. Och det ger ju mycket att prata om det. Mm. När ni väl gjorde det.
Verkligen. Men det kanske, eller som du säger, att du inte var, kanske hade varit redo för att liksom ta emot den hjälpen från psykologen förrän nu, så kan det också vara så att även om vi hade pratat om det där och då, så kanske vi inte hade haft den erfarenhet eller de svaren som vi har i dålig kan se liksom, att oj, det där var skadligt för mig. För att nu, till exempel, har vi upplevt kanske ett förhållande som inte är destruktivt och vet hur det ska vara när man mår bra. Och då kan man ju se tillbaka på det att oj då, det där var inte bra. Så att ibland tar det ett tag också att lära sig det liksom, och då, ja. Det kanske är så också att man måste gå igenom jobbiga perioder med, för att det var du som sa det, Karin, när vi pratade inför den här podden liksom, att man kan också, eller det gör att man blir starkare och att man får erfarenheter, och även om det är jobbigt där och då, så kan det också vara alltså någonting som ger någonting senare i livet.
Jag började tänka på den senaste killen jag träffade, så just när jag var i liksom den relationen, så fattade jag inte att det kanske inte var så bra.
Nej.
Men nu i efterhand är det verkligen så här, nu känns det som att jag har vidöppna ögon, och då var jag liksom blind.
Ja.
Men att från det dåliga så har jag verkligen tagit med mig alltså allt. Alltså jag har lärt mig så mycket om mig själv, och typ vad jag faktiskt är värd och vad jag accepterar.
Mm.
Så även om det händer liksom dåliga saker eller om någon behandlar en illa, så man lär ju sig väldigt mycket, och det är väl positivt.
Verkligen.
I alla dåliga situationer kan det komma något gott ur det liksom.
Det där kan jag ju fundera på. Alltså om man ser en person, en kompis, som är i den här typen av förhållande där, ja men det är osunt på något sätt, och man ser att det inte är bra för en. Ska man säga någonting?
Jag har varit med om det. Och jag sa någonting till den personen. Och jag har bara fått höra positivt.
Okej.
Okay. Att tack för att du sa det här. Mm. För när jag är i den här relationen så är detta min verklighet. Så när jag pratade med personen så tyckte den att det var jättebra att få ändå input utifrån. Att ja, men det syns att det inte är bra. Eller att man säger att fast att din partner behandlar dig så här, det är ju inte okej. Jag hade inte, ja. Eller att man säger att nej, men jag vill ju inte. Ja, vi säger så här, Karo är i en dålig relation. Vi är kompisar då. Men att säga, ja men Karo, jag vill ju inte att någon ska behandla dig så här. Och tänk om en kille hade gjort så här mot mig. Hur hade du reagerat då? Och jag tror ju att Karo med största sannolikhet hade tänkt att nej men det hade jag inte. Ja, nu är Karo krysskatt här, avbryt. Ja. Så jag tror att det är något bra att ändå se till. Det man...
Ja, men alltså bara fråga och prata om saker så att det liksom saker inte liksom göms. För jag tänker när saker och ting göms, alltså känslor eller relationer eller liksom pågår det ingen ser. Det är då det kan bli liksom negativt, tänker jag. Men när man börjar prata om saker och öppnar upp, då blir det så här att när folk ser en situation, då blir det ju mer vad kan vi göra för att det ska bli bättre? Tänker jag. Att saker och ting göms, det är då det blir dåligt, tänker jag.
Ja, just det. Ja. Och det är så skönt att få andra inputs också, eller verkligen få höra andras tankar om det. För ibland kan man tänka att, eller när man står själv i någonting, typ, men det här låter smart, eller det här är inte smart, eller sådär. Att man har ju bara sig själv att utgå ifrån. Men när man får prata om det och liksom lägga fram det för andra, så kan man också höra deras reaktioner, om de tycker det verkar lika bra som jag tycker, eller sådär. Också väldigt bra.
Och jag tänker, alltså inte bara då i en relation, men alltså tankar som man har i huvudet. När man väl säger det då, då kan man ju tänka, när man säger det högt så kan man nästan tänka att fast, vad gör, det här är ju jättekonstigt, det här som jag tänker. Eller att andra personer säger att men, det är bara för dig att göra så här. Hjärnan kan trassla till det väldigt mycket för en. Mm. Och att små saker kan bli mycket mer komplicerade och svårare än vad de egentligen är. Så att säga det till någon och den kan ge sin synvinkel kan ju vara väldigt bra.
Oh, wow. Vem drabbas av psykisk ohälsa? Finns det någon viss grupp liksom som är mer?
Alla.
Alla.
Allihopa.
Ja, vem som helst. Det är typ det man har. Alltså, det kan verkligen vara precis vem som helst. Och det kan ju vara vad som helst också. Det behöver inte vara typ att man går in i ett beroende av någonting. Eller att man börjar liksom dricka alkohol eller så, eller så, utan det kan ju verkligen bara vara att man känner stress, till exempel i jobbet. Det är ju jättemånga som känner stress, eller i skolan, och oro inför saker. Jag själv kan känna jättemycket oro bara av att tänka på saker i framtiden, till exempel om jag har grejer i jobbet, eller också sådana här tankar som är orimliga, liksom att man funderar på om man kommer mina vänner vara kvar, till exempel, eller att man funderar på saker som man egentligen inte har någon aning om. Men att det ändå kan bli så påtagligt, även om jag inte har några andra problem liksom i mitt liv, så kan jag ändå drabbas. Liksom.
Ja, alltså vi pratade lite om det innan det här avsnittet, att till exempel att vara kristen och känna drabbas av psykisk ohälsa eller känna att man inte mår bra. Jag kan tycka att det känns lite typ skamligt. Eller jag har nog tänkt att då, eftersom att jag är troende och kristen, då ska jag be och så ska mina problem lösa sig och jag ska må bra. Vilket inte har varit fallet för mig. Och det har typ känts lite... Det har blivit en liten krock där typ. Men jag menar, alla drabbas ju liksom. Verkligen.
Precis.
Ja, jag kan relatera det. Typ om jag inte mår bra och jag inte är glad i en lite längre period, tänker jag, är det något fel jag gör i min tro?
Just det.
Eller... Ja. Nu gör jag inte rätt, nej, enligt Jesus typ. Ja. Så kan man börja tänka.
Och vad hemskt att gå i de tankarna också en längre tid. Eller att verkligen tro att det är fel på min tro. Och det är därför jag mår dåligt. Eller att det är något straff eller sådär. Men det behöver det verkligen inte vara. Och det tror jag det sällan är. Jag hörde det typ i en predikan ganska... Ja, för något år sedan kanske. Och då bara det liksom... den som predikaren pratade om, Matteus 11:28 står det väl i. Alltså, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok, det är milt och skonsamt. Och då, alltså när jag läste den texten så tycker jag det låter som att så här, om du är kristen och har problem, kom till Jesus och lämna allt och det blir bra. Det är liksom så jag har tänkt när jag läste den texten. Men alltså när jag hörde honom eller den här personen, när han pratade om det, så förklarade han ju att ta på er mitt ok. Alltså vet ni vad ett ok är? Man bara, nej. Ingen aning. Så googla eller ta förklaringen liksom, om jag inte har fattat rätt. Men det är någonting, alltså, det la du på axlarna. Det kunde vara typ en brädbit eller liksom någonting som du la på dina axlar. Och längst ut så kunde du fästa till exempel en kruka vatten och sen kruka vatten på andra sidan. Och då bar du fortfarande vattenkrukorna, men det blev lättare för att du hade ett bärredskap. Och det Jesus säger i den här versen är ju alltså inte kom till mig så ska jag ta dina vattenkrukor, utan det är ju kom till mig, du ska få ett ok, alltså ett bärredskap, och så får du bära den själv. Mm. Och det tyckte jag också sa så mycket, om man tänker kring så här problem och oro så här, att bara att vi är kristna betyder inte att vi automatiskt blir av med allting som är jobbigt, men vi får hjälp att bära dem. Och det kan jag verkligen uppleva att jag själv har fått i alla fall. Eller när man går till Gud och bara får så här gråta ut och bara förklara så här, det är verkligen skit idag. Eller att man bara får sätta på lovsång och så får man bli lugn. Eller så här, det finns verkligen så mycket styrka i tron och det här hjälper oss verkligen att bära i min upplevelse.
Ja, alltså jag känner ändå att det alltid är en alltså väldigt trygg och stabil grund att stå på liksom. Mm. Oavsett hur mycket det liksom blåser runt om en och så finns det alltid, eller jag personligen upplever ändå att det finns någon liksom lite grundläggande trygghet. Och jag tror att i perioder när jag inte har mått så bra och livet har liksom varit stökigt så har alltså rätt personer har kommit in i mitt liv i rätt tillfälle, eller någon har skickat ett meddelande eller sagt någonting som jag tror är från Gud. Mm. Jag kanske inte fattar det då, men i efterhand kan jag ju se att det här lilla som den här personen gjorde var helt avgörande för just den situationen.
Ja. Ja, det är ju så uppmuntrande. Karo, har du känt att du har fått något stöd i din tro, eller att Gud har hjälpt dig, eller att du har kunnat komma till Gud med någonting när du har mått dåligt liksom?
Jag har funnit väldigt mycket stöd hos Jesus. Alltså innan jag lärde känna Gud, nu känner jag ju Gud så bra som jag någonsin har gjort liksom, men tidigare. Mm. Men min relation med honom växer ju liksom varje dag. Mm. Och jag försöker närma mig honom, och det står när du närmar dig honom ska han närma sig dig. Mm. Och det försöker jag verkligen göra, för jag vill verkligen ha mer av Gud, och jag vet att jag mår bra av att vara nära honom. Och det är just liksom hans sanningar om att han har skapat mig och allt det här. Det ger mig mening. Och då blir det liksom att jag känner att jag passar in i ett sammanhang. Det blir typ, jag får ju hopp och jag får hopp för liksom framtiden och det är just nu. Det blir, jag känner att jag har mening med livet när jag vet att det är Gud som har skapat mig. Mm. För att han har ju skapat mig perfekt så som jag är just nu, och han har en mening med mitt sammanhang just nu, även om det kanske inte ser ut så utifrån. Eller om jag hade bara sett på mitt liv utan Gud, då hade det kanske känts lite så här tråkigt bara.
Ja.
Ibland tänker jag så här, bara, jag är bara en tjej som jobbar på en snusfabrik. men jag får verkligen känna liksom hur Gud använder mig på jobbet, när jag talar med människor. När jag bara frågar saker till människor. Gud ger mig så många frågor liksom så här, under rast. Jag kan fråga massa frågor och liksom saker som väcks upp. Och liksom, det var en dag jag gick in i lunchrummet och jag bara fick mötas av ett skratt så här.
Mm.
Och jag bara, då kände jag typ bara så här, men Gud är verkligen här just nu. Mm. Gud är i lunchrummet.
Mm.
Jag vet inte, det är så här, ja.
Nej, men vad härligt att du kan du tänka på dem liksom, eller typ meningsfullheten med livet. Även när du mår dåligt kan du nog tänka då liksom att nej, men det finns en mening, eller liksom, kan det hjälpa dig i stunden av liksom ångest eller stunden av psykisk ohälsa liksom?
Alltså jag vet att det är någon som hör mig och ser mig, att det är någon som älskar mig. Alltså Jesus älskar mig som ingen annan kan.
Mm.
För att när jag har min värsta dag någonsin, så älskar han mig ändå. Mm. Och min värsta dag någonsin har jag inte ens delat med en annan människa. Mm. Och för jag tänkte att den kommer inte acceptera det. Eller jag kanske inte själv har älskat mig just den dagen. Men Jesus älskar mig just där och då när jag mår som mest piss.
Ja.
Och då tänker jag, då vet jag att då är jag sedd och då mår jag bra. Eller jag finner trygghet i det.
Ja. Har ni några bibelord eller lovsånger som har hjälpt er lite extra?
Alltså, jag kan säga att bara att sätta på lovsång när man mår dåligt. Jag kan ha svårt att ta mig för att göra saker. Till exempel läsa Bibeln och att be. Men att bara sätta på lovsång som liksom går i bakgrunden hela tiden tycker jag är en jättebra sak.
Mm.
För då tänker jag att eller jag vet ju hela tiden att Gud är här. Han ser mig, han älskar mig. Men det kan vara svårt att känna det och uppleva det och tänka att det är sant.
Mm.
Men någonstans in i mig så vet jag det hela tiden. Men sätta på lite lovsång, det gör alltid gott.
Ja.
Och nu så vet jag inte ens vad det här står, men det vet kanske ni. Men en bibelvers som är, och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.
Mm.
Det jag tycker den är väldigt, väldigt stark.
Mm.
Och det är verkligen, alltså ljuset lyser alltid i mörkret och det kommer alltid övervinna mörkret.
Mm.
Solen går alltid upp liksom.
Ja.
Nu börjar jag tänka på en grej, det här med, du sa liksom ljuset övervinner mörkret. För jag tänker, jag tror ju på Gud och då vet jag att det finns ju en ond kraft också.
Mm.
Jag vet inte om det var du eller kanske någon annan, jag vet inte, jag kollade på någon gudstjänst. Mm. Någon som berättade att, vi säger att livet är en match, eller liksom det är en ondskan och Jesus som är ljuset, godheten.
Mm.
Att det liksom är som en match, men att Jesus alltid har pluspoängen.
Mm.
Det är aldrig så att ondskan eller djävulen, det är aldrig så att han har 2-1 mot Jesus.
Nej.
Det är alltid så att Jesus har liksom 2-1 mot djävulen.
Mm.
Eller liksom djävulen har alltid 0. Han försöker, man kommer aldrig vinna. Det är alltid Jesus som har övertaget. Och det står i Bibeln att Jesus kommer liksom trampa på hans huvud tills det är färdigt. Liksom.
Mm. Mm.
Och att det steger upp nu liksom mot slutet.
Ja, verkligen.
Så att, ja.
Jag tycker det är en så bra bild av just den fotbollsmatchen. Att det är liksom att djävulen har sitt lag liksom, och Gud har sitt lag. Och ser de ut på en fotbollsmatch. Liksom, och tacklar varandra och de slår ner varandra. Liksom, och under tiden när matchen pågår så kan ju folk fortfarande komma till skada. Så länge vi är på den här jorden så dör folk. Alltså det kommer sjukdomar, det kommer liksom sånt som vi inte kan rå för. För att djävulen är fortfarande verksam i den här världen. Men alltså Gud kommer... Han har liksom redan typ, det står redan så här 10 upphöjt till 6 liksom, alltså han har typ 10 miljarder liksom så här, till Gud, och djävulen har kanske 6 poäng eller någonting. Men att Gud är så överlägset liksom bäst i den här matchen, men matchen är inte slut än. Och därför så finns det fortfarande lidande, därför kan folk fortfarande drabbas. Men en dag så kommer Gud blåsa i visselpipan, då kommer matchen vara över. Och då försvinner ju allt lidande liksom. Då kommer han ta itu med djävulen. Men det är verkligen en jättebra bild att förklara att det händer fortfarande saker här som inte är gott. Och det beror på att allt inte är gott i världen. Om ni skulle tänka tillbaka på er när ni var tonåringar eller när ni mådde dåligt. Finns det någonting som ni idag känner att jag bara önskar att jag hade vetat det här?
Att vara sig själv.
Mm.
Önska att vara trygg i att vara sig själv. Jag önskar att jag hade haft en bättre relation med Jesus.
Mm.
Fått förstå att det finns hopp för framtiden. Att liksom det inte var slutet då.
Mm.
För ibland... När man var i tonåren, det kunde kännas som att allt bara var så mörkt.
Mm.
Och liksom kommer jag vara så här för alltid.
Ja.
Livet suger och alla andra suger. Men typ också att det är okej att göra fel.
Ja.
Liksom det är okej att lära sig.
Mm.
Och att det är okej att inte må bra.
Mm.
Att våga sitta i sin ledsamhet.
Mm.
Mm. Ja, att bara vara typ...
Alltså jag kan väl bara hålla med faktiskt. Ja, om jag tänker vad jag hade önskat att jag hade vetat när jag var 15, då hade det väl varit att jag skulle veta vad som är bra för mig. Mm. Men det var väl samtidigt det jag lärde mig under den tiden, tänker jag.
Mm.
Alltså jag önskar också att jag hade haft en bättre relation. En bättre, lite stabilare tro. Ägnat mer tid åt Gud.
Mm.
Men jag är ändå tacksam för de åren. Mm. Även om de kan kännas väldigt röriga och lite ledsamma när man tittar tillbaka.
Mm.
Men ja, det är väl klart att jag önskar att lilla 15-åriga Matilda visste liksom hur bra livet skulle bli.
Mm.
Och alltså, ett prov i skolan, det spelar ingen roll.
Mm.
Så. Och du kommer ha vänner. Du kommer vara om jag kunde få se ett litet filmklipp så här. Här är alla dina lyckliga stunder du kommer få uppleva. Så fortsätt.
Mm.
Liksom, lev bara.
Ja. Ja, verkligen. Och inte behöva bry sig så himla mycket om allt och alla. Jag önskar också att jag hade fattat att man bara kunde ta det lugnt. Att man bara kunde liksom älska den man är. Och framförallt så hade jag önskat att den här idealpersonen som jag hade, att jag hade fattat att den inte är bättre än den jag är. Det är bara en annan version, en annan människa. Det är liksom en annan bild i så fall av den jag skulle kunna vara. Men den är inte bättre, utan mitt värde har jag alltid kvar. Liksom. Och att det är okej att jag inte är grym på sport. Det är okej att jag är lite stel ibland bland nya människor. Det är okej att jag inte är perfekt. För jag är fortfarande en skön person. Liksom. Att man bara kunde vila i det, att jag måste inte sätta alla rätt liksom, i den jag är. För att jag tror att jag hade mått så mycket bättre då. Men precis som ni säger, att man är kommit dit. Börjat komma dit nu i alla fall. Jag kan inte säga att jag är färdig med att liksom upptäcka mig själv eller hur jag funkar. Men att hade man inte haft de erfarenheterna, hade man blivit så bra som man blev idag då? Liksom?
Men alltså jag kan ju önska, nu kan jag ju tänka så här, vad skönt det har varit att vara 15 med det jag vet nu. Mm. Alltså köra moppe, gå i skolan. Och det spelar liksom ingen roll. Nu skolan har säkert kanske förändrats lite. Men jag minns inte att jag pluggade någonting. Mm. Eller gjorde ett enda prov. Det gjorde vi säkert. Mm. Men det känns som en väldigt härlig tid. Åka på hörnekonferensen.
Mm.
Var ett barn. Som jag i efterhand kan säga. 15-årig Matilda var ett barn. Det tyckte jag absolut inte då.
Mm.
Men ja. Oh.
Mm. Ja men hörni. Till alla de som sitter och lyssnar just nu, som känner igen sig i någonting av det som vi har berättat eller som vet med sig att de mår psykiskt dåligt på något sätt. Finns det någonting som ni känner att det här vill jag skicka med?
Men ett tips är väl att säg det till någon.
Mm.
Vem som helst. Kanske till någon som är lite äldre, om du har någon som du litar på, för att de har antagligen med sig väldigt liknande erfarenheter som du har.
Mm.
Och kan ge bra råd och stöd.
Mm.
Ja, att erkänna det för sig själv.
Mm.
Prata om det.
Mm.
Det finns jättemånga att prata med. Liksom psykologer, kurator i skolan, pastorn, själavårdare. Vuxna, det behöver inte vara ens förälder kanske, för man kanske inte är så bekväm att prata med sin förälder om vissa saker. Men om man vet någon vuxen man litar på.
Mm.
Sen, det finns ju en del typ lite basic saker som jag tycker är viktigt. Alltså, gå upp ur sängen, klä på dig vanliga kläder.
Mm.
Gå ut igen i dagsljus. Och promenera, så rör lite på dig i frisk luft. Se till att äta liksom ordentligt. Mm. Som du ska. Så att du får i dig bra mat. Försök att sova ordentligt. Kanske begränsa då din skärmtid. Stäng av telefonen.
Mm.
Lite så att man kan varva ner. Alltså sådana här grundläggande saker som liksom gör att man mår bra. Rent fysiskt. Och det påverkar hur man mår psykiskt också.
Mm.
Ja, sen kan jag tipsa om Ångestpodden som Linnea sa tidigare.
Mm.
Jag tycker att det är en bra podd. Det är två tjejer som har podden som pratar om alltså allt möjligt som har med psykisk hälsa och ohälsa att göra. Mm. Och de bjuder in gäster, så där kan man bara söka upp och lyssna på något avsnitt. Så kan man lära sig lite mer och kanske höra om någon som har varit i samma situation eller så.
Ja, skönt.
Mm.
Ja. Ja, prata om det. Det känns ju verkligen som att det ofta öppnar liksom öppnar upp på något sätt. Och att det, när man väl har börjat prata om det, så ibland kan man ju må bättre bara av att ha fått säga någonting högt. Och jag kan tänka på, alltså framförallt er killar. Nu vet ju inte jag hur ni har det i era kompisgäng naturligtvis. Men vad jag har förstått så finns det fortfarande en machokultur i vårt samhälle som gör att man som kille kanske inte känner att det är lika acceptabelt eller att det är lika lätt att öppna upp sig och prata känslor. Men alltså, prata.
Jag håller med. Alltså jätteviktigt. Alla killar och men alla pappor och storebröder och ledare och sånt. Mm. Alltså prata. Jag tror att alltså min upplevelse är att killar kan ta lite svårare att prata om de här sakerna. Och jag tänker framförallt ni som är äldre kan verkligen göra en skillnad.
Mm. Mm.
Och jag kan bara tänka, alltså flera av mina killkompisar som har berättat nu när man liksom är vuxen att nej men jag mådde så dåligt eller jag hade en depression när vi var 15.
Mm.
Och det kan vara flera, jag har hört av olika killar då som alla har varit kompisar med varandra och sagt till mig att nej men så här mådde jag.
Mm.
Men mina killkompisar visste inte om det.
Nej.
Så. Prata.
Ja,
verkligen.
Ja, jag frågade faktiskt också 2 stycken killkompisar till mig. Om de ville dela med sig av sina upplevelser och tankar kring att vara kille med psykisk ohälsa. Och också om de känner igen den här machokulturen. Och då skriver den första killen så här, svarar på frågan, vad har du för erfarenhet av psykisk ohälsa? Så skriver han, psykisk ohälsa är något jag har befunnit mig själv och jag har också väldigt många i min närhet som på något sätt har varit drabbade. Min bästa kompis på gymnasiet var psykiskt sjuk och led av både depression och psykoser. Det var en väldigt mörk tid i mitt liv och det fick mig också att inse vilken smärta det finns i människor som jag möter. Det är liksom inte något som är vanligt, som är som det ska. Och jag insåg att de som lider verkligen behöver hjälp. En av dem som står mig väldigt nära lider av PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom. Vilket är en form av depression där känslor och minnen i hens fall sätter sig väldigt fysiskt i kroppen och gör att hen beter sig på ett speciellt sätt. En annan som jag står nära lider av bipolaritet och har väldigt höga manier, vilket också kan vara svårt att kontrollera. Jag har själv också påverkats av detta. Och kan vara väldigt ledsen och arg över saker som har hänt. Mycket av det kommer från det jag varit med om och det jag har sett när jag har varit med dessa personer. En form av ilska som kan vara väldigt svår att förklara men som helt enkelt har skapats som en respons till att folk i min omgivning mått dåligt och att det inte har varit något som jag har kunnat göra åt det. Och när jag frågar honom sen då om han kände igen sig eller andra i att det finns mer av en tysthetskultur bland killar och psykisk ohälsa och att man inte pratar lika mycket om att man mår dåligt så svarar han, självklart är det så. Jag som person har verkligen förstått att det är viktigt att prata om känslor för att man ska må bra. Det är liksom ett sätt att bearbeta det man varit med om. Men som sagt så är det någon skam som ligger över det. När jag var yngre så var det enligt deras termer gay att känna känslor. Hur ont något än gjorde så skulle man hålla det inom sig. Det finns liksom en stereotyp om hur killar ska vara och att de inte ska gråta för att det är att vara svag. Dock har jag sett en trend av att det inte längre är likadant. Jag möter fler killar idag som faktiskt vågar prata om det och det börjar bli mer acceptabelt att vara ledsen. Så det är ju väldigt skönt att det går åt rätt håll i alla fall.
Mm.
Sen en annan kompis som bland annat har erfarenheter av depression, ätstörningar och självskadebeteende. Han skriver att vi killar lever i en machokultur där man kan prata om känslor så länge det inte är hur man själv mår. Man har inte samma skyddsnät helt enkelt utan får bråka med problemen på egen hand då även besök hos psykologen ses som en svaghet. Så han beskriver ju också det som den första skriver att det faktiskt är så. Och har varit det i deras fall i alla fall att de kan känna igen den här tysthetskulturen. Och så verkar det som att det var även då för han Ante som vi pratade om förut som hade en dotter med ätstörningar. Alltså i hans jaktlag så pratar man inte känslor, man pratar inte om hur man mådde. Men när han väl började göra det så kunde också de andra göra det. Och är du kille och känner att men, det här känns så konstigt att ta upp i mitt kompisgäng, prova. Alltså prova att prata om det och se vad som händer. Och är det så att du blir totalt dissad, då finns det jättemånga andra du kan prata med. Och det är helt okej. Och det gör ingenting om man har blivit dissad i så fall. Men det kan också bli så att det öppnar upp så många samtal och gör det jättemycket lättare för så många andra att också. Och det skriver ju även de killarna då som jag hade kollat med innan podden här, att alltså, skit i vad andra tycker. Ibland måste man bara sätta sig själv först. Så sök hjälp. Och om du inte vet var du ska börja, så hör av dig till BUP, ungdomsmottagningen, en kurator eller någon som står dig nära och börja prata om vad du känner. Och sen så vill även den första killen skriver också att även om allt känns hopplöst just nu, så vet jag att det finns ett ljus i det mörker du befinner dig i, och jag vet att du en dag kommer komma dit. Du kommer kunna vara lycklig och glad, men det är en process du måste gå igenom. Och hur vet jag att det funkar? Jo, för jag har sett det med egna ögon. En av mina vänner som försökte ta livet av sig kan idag säga att den är lycklig, och en annan har fått nytt hopp om ett stabilt liv igen. Så det kan bli bättre. Men hur gör man med en person som inte vill prata då? Eller alltså, hur kan man förstå att någon mår dåligt om den inte säger det själv? När jag gick en utbildning på Folkhälsomyndighetens hemsida för ett tag sedan, som handlade om psykisk ohälsa, så gav de lite tips på uttryck som man kan vara uppmärksam på, som kan skilja sig lite grann beroende på om man är tjej eller kille. Typ saker som är typiskt för en person att visa om den mår dåligt utan att egentligen säga det högt. Och för killar kan det då vara, till exempel, om de har blivit mer utåtagerande eller aggressiva i sitt beteende. Man kan kolla efter fysiska besvär som till exempel huvudvärk eller ryggont. Att de har fått missbruksproblem helt plötsligt, självmedicinering med alkohol eller droger, eller till exempel att de har börjat skada sig själva då. Det kan ju vara att skära sig själv eller att till exempel se till att man hamnar i slagsmål, eller att man är sexuellt utsvävande till exempel. Att man kan hålla lite koll på de här beteendena, för att det kan tyda på att någonting inte står rätt till psykiskt. Så det kan vara tips för er som är runt omkring eller som kan märka det. Sen för tjejer så kan psykisk ohälsa till exempel visa sig genom inåtvända besvär som oro, ångest och depression. Fysiska besvär också då, som till exempel huvudvärk, men även ont i magen. Och det såg du Matilda förut, att ibland så kan en person som har ont i magen gå och söka liksom hjälp för det på vårdcentralen och bara, men jag har ont i magen, jag vet inte vad det beror på. Och så visar det ingenting på alla liksom undersökningar som man gör. För man tror att besväret sitter i magen, men i själva verket så är det psykisk ohälsa. Så fysiska besvär kan verkligen vara ett tecken på psykisk ohälsa också. Tyvärr också vanligt med självskadebeteende bland tjejer. Att man skär sig till exempel, eller att man är sexuellt utsvävande där också. Och ätstörningar. Också väldigt vanligt bland tjejer. Eller kan vara det i alla fall. Så det är något man kan vara uppmärksam på. Och sen generellt att vara liksom symptom och varningssignaler på psykisk ohälsa är ju då beteendeförändringar generellt. Alltså en person som har varit jättepratsam kanske plötsligt har börjat bli mer tystlåten eller dra sig undan. Kolla läget med den. Hur den mår. Det kan vara koncentrationssvårigheter. Att en person är nedstämd eller ofta blir ledsen. Att den får vredesutbrott kan också vara det. Att man blir arg ofta eller irriterad. Att man uteblir upprepade gånger från aktiviteter. Man väljer att inte komma kanske, eller att man struntar i det. Blåmärken och sår och tecken på våld är också värt att vara uppmärksam på, för att kanske det är någonting i hemmet eller någonting där man befinner sig, liksom, där man blir illa behandlad. Och även om man börjat använda droger eller fått liksom blivit beroende av kanske droger eller alkohol eller liknande. Och om man går upp och ner i vikt till exempel. Och sen också om personen kanske nämner någonting om självmord, att den pratar om självmord eller död, och att den är trött på livet, att det är också någonting att vara uppmärksam på. Mm. Och jag hade faktiskt en kompis när jag gick i högstadiet som pratade väldigt positivt om ätstörningar. Mm. Och där och då, alltså jag var bara irriterad på henne, för att jag fattade inte om hon kunde gå runt och säga att jag tycker det är coolt med ätstörningar, kunde hon säga. Och det är det ju inte, eller det borde man ju inte tycka, men hon sa ändå det. Och där och då, som sagt, då blev jag bara mest irriterad av det tankesättet. Men sen utvecklade hon faktiskt ätstörningar själv och det gick liksom riktigt illa. Mm. Så att, det, att personen pratar om det, även om den inte har utvecklat det än, kan ju ändå vara kanske då varningssignaler att vara uppmärksam på.
Jag tänker också till, alltså om man tänker till anhöriga eller personer runt omkring, så tänker jag att fråga, eller var liksom observant på, har min kompis eller min dotter eller vad det nu är, liksom dragit sig undan lite och så, och fråga hur den personen mår och nöjer kanske inte med bara bra, utan fråga mer om hur var, vilka träffade du i skolan, vad har du gjort efter skolan, vad gjorde du igår, jaha, eller vad, tittar du på TV, alltså, så att man får ut lite mer av det, för det är väldigt lätt när man mår dåligt bara att svara bra.
Ja, just det.
Men alltså fråga lite mer så att personen får tänka efter liksom.
Verkligen. Sen det kan ju vara så, som du Karo uttryckte, att man kan ju vara rädd för att fråga hur någon mår. För att man, dels vet man kanske inte vad svaret kommer att bli, men ibland kan det också vara svårt att veta vilka frågor man ska ställa. Vad kan man ställa för frågor till en person som mår dåligt? Eller vad hade ni velat ha för frågor typ när ni mådde dåligt? Vad hade ni tyckt varit skönt att svara på?
Jag kan tycka att när jag själv mår dåligt kan det vara lite jobbigt att svara på frågor, men alltid bättre att fråga än att inse någonting alls. Och fråga eller säga att jag vet att du inte mår bra och jag bryr mig väldigt mycket om dig, jag vill finnas som stöd för dig, så hur hade du velat att vi pratade om det, eller vill du att jag ska fråga dig hela tiden du mår, eller kanske att man på ett snällt sätt frågar personen hur vill du att vi pratar om det här. Då kan man ju säga att jag mår inte bra idag och jag vill inte prata om det, men en annan dag vill jag prata om det.
Ja, precis. Det var en ledare på en fritidsgård som jag hörde som berättade att det här just med att man ska fråga liksom hur personen mår, att det kan vara värt att fråga 20 gånger och personen kan svara att men det är bra eller liksom inget särskilt. Men den 21 gången så kanske han faktiskt vågar säga men det är inte så bra. Och då bara genom att du har fortsatt fråga liksom, så visar du ändå att du bryr dig, att du finns där och att du vill höra hur personen mår. För att du har velat det 20 gånger innan. Liksom. Så det kan vara värt att fortsätta fråga även om man bara, som du sa, att man bara får liksom, men det är bra. För en dag så kanske den är redo för att prata.
Ja men precis. Lyssna tänker jag också. Alltså på riktigt lyssna.
Det finns faktiskt lite tips på hur man kan prata med en person som mår psykiskt dåligt. Till exempel att vara en bra lyssnare. Det är jätteviktigt. Att man är trygg, att man visar att man bryr sig. Att man lyssnar, att man visar respekt och att man visar förståelse för personen. För att vara en bra lyssnare så är det viktigt att bygga en relation. Att visa att man är tillgänglig och har tid för samtal. Att man visar att man verkligen bryr sig och vill hjälpa till. Att man är lugn och positiv. Och att man också kan visa liksom empati och förståelse för personen. Och det kan man göra till exempel om man sitter och pratar med någon som mår dåligt. Så första tipset är att liksom bekräfta personen. Det kan vara till exempel att du visar att du hör vad barnet eller den unga säger. Genom att du säger till exempel, ja, men vad modig du är som berättar. Eller jag hör att du är ledsen, stressad, arg. Det låter jättejobbigt. Sen kan man också spegla det personen säger, till exempel, ja, men jag förstår, dina föräldrar bråkade i helgen och då hände det här, att man liksom upprepar det. Så att man visar också att man förstår vad personen försöker säga. Och sen när man bekräftat så är det också jätteviktigt då, som du sa Matilda, att man lyssnar verkligen, att man lyssnar ihärdigt, man avbryter inte, man låter det kanske vara tyst ibland, för ibland tar det ett tag innan personen öppnar upp sig. Och det har jag märkt jättemånga gånger att så här, man har suttit och pratat med någon och så bara, oj vad stelt det blir, vad jag tänkte så här, vad ska jag fråga nu? Men efter ett tag så börjar personen prata ändå och berättar ännu mer liksom om vad den har tänkt. För den behöver bara lite tid att samla mod eller liksom komma på vad man ska säga kanske. Att man inte ska börja prata om sig själv heller, utan barnet eller den unga ska vara i centrum. Att du som lyssnar, att du inte ska hålla på med någonting annat samtidigt heller, utan hela ditt fokus ska liksom vara på den du pratar med. Sen så kan den sitta och greja med någonting annat, och det kan vara okej. Det kanske vara bra liksom att ni får ta en promenad samtidigt som ni pratar, för det är lättare för den att öppna upp sig då till exempel. Och inte komma med lösningar direkt heller, om inte personen har bett om det, men att den vill antagligen mest ha någon som lyssnar på en bara. Och när man pratar med en så ska man också tänka på att ställa öppna frågor, alltså inte ja och nej frågor, utan till exempel, hur var det i helgen? Vad tyckte du var jobbigast? Vad skulle du vilja att hen gjort annorlunda? Att man försöker variera liksom frågorna, men också att man inte, alltså svaret kan inte vara ja eller nej, utan försök få personen att prata liksom. Och man kan använda ord som till exempel berätta eller beskriv eller förklara. Till exempel, berätta, vad tänker du nu? Eller vill du förklara varför du blev arg? Eller beskriv, hur kände du då? Att man försöker få personen själv sätta ord på det. Och sen när man har pratat så kan man också behöva reflektera över det som man har hört och den unga har berättat. Dels för att förstå om man har fattat rätt. Alltså, menar du så här? Stämmer det att du känner så här? Och sen reflektera över barnet eller ungas omgivning. Har den berättats för någon annan till exempel? Och fråga det liksom. Alltså, finns det någon annan som känner till det här? Och kanske poängtera att jag tror att det är viktigt att du inte är ensam om det här. Finns det någon mer i din närhet som du litar på som du skulle kunna berätta det här för typ? Och sen att man också avslutar med, om man känner kanske att personen, eller oavsett om personen behöver vidare hjälp eller inte, så kanske det är bra att avsluta med, men hur vill du att vi gör nu? Men om man kommer fram till att den här personen behöver nog egentligen slussas vidare, eller liksom behöver prata med någon som är mer professionell, att man tillsammans kommer fram till att vi kan ta kontakt med kuratorn tillsammans. Till exempel, jag går med i första mötet. Att man inte bara glömmer bort personen och låter det vara lämnat där. Liksom, utan man berättar ändå och visar att man vill hjälpa personen. Liksom.
Ja. Jag tror, alltså, jättebra saker. Och jag tror verkligen på det här också. Att vi vanliga människor, alltså vi är medmänniskor till varandra. Mm. Och det är jätteviktigt att vi tar hand om varandra liksom och bryr oss om varandra och lyssnar och pratar och så.
Mm.
Men det finns också jättemånga som faktiskt jobbar med psykisk ohälsa och psykiska besvär som är professionella.
Mm.
Och var inte rädd för att ta hjälp. Och det kan räcka med en träff. Det kanske räcker att du går och pratar med någon en gång och liksom bara reflekterar. Och säga vad du tänker på och säga hur du mår. Och så kommer den säga att ja, alltså antingen så kommer vi fortsätta samtala.
Mm.
Eller att jag tycker att du ska vända dig hit så vi kan boka en tid med den här personen.
Mm.
Eller så kanske du själv känner att nej, men det räckte för mig att gå och prata med en person en gång. Och så kanske man får svar på lite frågor och funderingar som man grubblar över liksom.
Mm. Verkligen.
Mm.
Och ett tips jag fick också, eller som jag hörde, var ju att aldrig liksom lova att du inte kommer säga någonting vidare. För det kan hända att personen du pratar med faktiskt avslöjar att den har att den kanske lever i ett hem där den blir utsatt för väldigt mycket som den inte borde liksom, som man egentligen måste anmäla vidare.
Mm.
Och att då liksom att du efter samtalet pratar vidare med någon annan, eller att du säger att det här kommer vi behöva ta upp ändå, eller jag kan inte hålla det jag lovade om att inte säga någonting. Att det kan verkligen förbruka ett förtroende tyvärr. Så det är bra att redan innan samtalet säga att så här, jag kan inte lova att jag inte kommer behöva säga någonting vidare. Om personen säger lova att du inte säger det här till någon, så kan du i alla fall säga att nej, men jag kan inte lova det. Och då kanske personen väldigt inte pratar med dig just då, men då har du i alla fall varit ärlig med att med hur det är liksom.
Ja, eller om du pratar med någon och personen börjar berätta väldigt mycket saker som du måste ta vidare. Säger du att jag kommer behöva säga det här till någon, men var också trogen och stå kvar vid den här personens sida genom allt som följer då efter att du berättar för någon annan liksom om det här.
Ja, verkligen. Tack så jättemycket. Jättemycket bra tips. Och jag hoppas att ni som har lyssnat på det här också känner att ni har fått till er någonting. Vi tackar Matilda och Caroline för att ni var här idag och för att ni ville dela av era erfarenheter också. Jättekul.
Tack själv.
Ja, tack. Jag hoppas att vi har bidragit med någonting bra. Och vi är ju inte proffs, vi kan ju bara prata om våra utifrån egna erfarenheter. Liksom.
Men vi kan ju komma fram till att det är verkligen vanligt att må dåligt psykiskt. Och att vi har gjort det och många runt omkring oss har gjort det också. Att det kanske dels är en del av att vara ung. Mm. Men att ibland så kan man faktiskt behöva ta det vidare och att man får göra det. Och det behöver liksom inte betyda att man är något psykfall eller att det är något konstigt på en. Utan ibland kan det bara vara skönt att få prata med någon också. Och det kan ju vara, som du sa Matilda tidigare, att alltså när man väl har börjat prata med någon så kan man ju först då kanske också få reda på att om det här är någonting som jag borde söka vidare hjälp för. Eller om det bara är ja, men någonting som hör till livet. Alltså man får också perspektiv på hur allvarligt det är när man väl börjar prata med någon.
Jag tänkte innan jag gick och pratade med en psykolog då att jag... Nu kommer domen komma här. Vad har jag för... Vad är det för fel på mig? Men alltså, inte alls så har det varit. Alltså, det har varit jättebra. Jag förstår varför det blir så här. Och jag förstår att det är helt normalt.
Mm.
Och det är inget farligt liksom.
Nej.
Det, och det kommer bli bra, verkligen.
Ja, skönt.
Jag har ju pratat med en diakon en gång i en kyrka som jag aldrig gått till innan. Det var skönt att bara se ett främmande ansikte.
Mm.
Och jag gick dit en gång bara. Mm. Och det var så här, väldigt så här, det, bara livsfrågor, typ funderingar och typ... det känns som jag var lite så här fast. Mm. Jag ville typ bara, hur ska jag komma framåt?
Mm.
Att bara någon säger lite så här... enkla tips och att den lyssnar på en. Det var bara skönt. Mm. Och efter det var det som att det är lite lättare att gå vidare typ.
Ja.
Så ja, det är verkligen tips att bara prata och fråga.
Mm.
Ja.
Och sen kan jag tänka också till, ja, men dels du som känner igen dig i något av de här psykiska besvären som vi tagit upp tidigare till exempel. Eller vet med dig att någon nära dig mår dåligt. Läs på. Det finns jättemycket fakta om ångest, om depression, om ätstörningar på bland annat 1177s hemsida. Gå in där och bara läs. För då, det underlättar jättemycket att ha kunskap om de här sakerna. Och även om du är liksom osäker på om det verkligen är en allvarlig grej som ditt barn har drabbats av eller din kompis har drabbats av. Alltså om du läser så kommer du också komma fram till om du ska göra någonting åt det eller... om det inte behövs göras någon åtgärd.
Mm.
Härligt. Tack så jättemycket Karin och Matilda för att ni var här verkligen. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack för idag och ha det så bra tills vi hörs igen. Gud välsigne er.